Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej allesammans och välkomna till
Gigwatch-podden.
Det ni precis hörde var Teknofeodal av vår medlem Felix som mixade ihop det här soundtracket. Förra gången Gigwatch hade ett podcastavsnitt på ämnet teknofeodalism. Det avsnittet heter Digital backstugesittare och har väl 3 år på nacken. Och det här avsnittet då kommer också handla om just teknofeodalismen, eller som det ibland också kallas, nyfeodalismen. Varför pratar man om det här? Vad betyder det? Lever vi inte längre i kapitalismen? Varför inte? Eller varför? Såna frågor ska jag och Karl försöka prata om idag.
Mm.
Välkommen till podden.
Tackar. Eller Kalle. Du,
Kalle.
Går bra vilket som.
Mm.
Men jag kanske är bekant för vissa av lyssnarna från Allt åt alla Stockholms podcast, Mina drömmars stad. Och anledningen till varför jag sitter här idag är väl att jag skrev en recension av en bok som heter Capital's Grave av Joe Dedin, som handlar just om nyfeodalism för några månader sedan. Och så började vi prata om det här, om vi skulle göra ett avsnitt av Gigwatch-podden om det här. Typ lite så här uppföljare också efter ert kanske förra avsnitt om det.
Mm, ja, precis.
Så ja, det är kul att vara med.
Kul att du är här.
Ja.
Välkommen. Du har inte varit med i Gigwatch-podden tidigare.
Nej, nej, så det är premiär. Det känns roligt.
Mm. Det här ämnet om, eller det här caset kanske man kan säga, att vi nu lever i ett feodalistiskt samhälle. Det ska sägas att det är lite olika hur långt folk drar den klämmen. Mm. Men vi ska försöka reda ut lite grunden för de här påståendena om en liten stund. Men jag tänkte att vi kan börja med att säga någonting om liksom bakgrunden till att den här debatten förs inom vänstern. Min personliga upplevelse är att för 3 år sedan när Gigwatch spelade in sitt första avsnitt om detta, så var det här ett ämne som var relativt liksom fringe. Det var liksom Varoufakis, Greklands tidigare finansminister, hade skrivit en ganska uppmärksammad bok om detta. Men i övrigt så hade det liksom inte, det upplevdes och betraktades som lite så här kanske en excentrisk take som några hade liksom.
Mm.
Min upplevelse är att just nu så har det här börjat krypa sig in. Liksom. Man ser det användas av politiker, man ser det användas av liksom, gemene man i någon form av rank and file vänster, liksom, också på sociala medier. Att det har börjat få lite fäste här. Liksom.
Ja, men precis. Typ så här, men så här, vänsterpartiledaren i Frankrike, Mélenchon, liksom skriver och pratar på medieord liksom, med den retoriken liksom, om feodalism. Det är mycket mer mainstream. Och liksom, tidigare, även innan Varoufakis, så kanske det är någonting, så feodalismbegreppet är någonting som poppar upp lite här och där som en liksom, liknelse eller parallell ganska långt tillbaka. Liksom. Mm. Alltså, det kan man se på 90-talet också, pratar folk om det. Och, så här, Graeber har väl pratat mycket också om feodalism. Och så.
Även liksom Frankfurtskolan, liksom ett väldigt tidig efterkrigstid, till och med alltså tidigt 50-tal, så vem var det av Frankfurtskolan?
Men det här,
den här mer, parallellen liksom.
Precis. Men det här liksom direkta caset att så här, nej, men nu är det faktiskt ett skifte som pågår och exakt vad det skiftet är ju lite olika, men det har ju blivit mer stort senaste åren. Liksom.
Ja, verkligen, jag håller med. Och kanske en av anledningarna till att varför det här angeläget att prata om i Gigwatch-podden, grejen med hela taken om teknofeodalism är att digitala plattformar står i liksom det absoluta centrumet för hela den här teorin. Liksom.
Oh, yeah.
De är liksom, plattformarna är på något sätt den yttersta symbolen för det här, den här nya produktionen, eller vad man ska säga, exproprieringen, eller hur vi nu ska beskriva den här nya sociala formen som då teknofeodalismen eller nyfeodalismen anses vara.
Ja, men precis. Det är den biten, liksom, alltså hur man som antikapitalist ska förstå plattformsekonomin. Liksom. Går den att passa in i ett kapitalistiskt liksom, ramverk eller inte? Och sen också tänker jag mycket det här med vad som händer typ efter nyliberalismens död på något sätt. Alltså, att det är också en stark liksom, pelare i det här.
2019 så skrev en kanadensisk kritisk teoretiker som heter Mackenzie Wark en bok som heter Capital is dead, this is something worse, tror jag den heter.
Just det.
Och i den boken så drev hon liksom tesen att det är ett problem för vänstern att föreställa sig kapitalismen och kapitalet som evigt. Liksom. Att hon diskuterade lite där fram och tillbaka. Så här, hur strikt definition av kapitalism ska man ha? Liksom? Och hur, för sure, alla är väl på något sätt överens om att så här, det finns en idealiserad liksom, typ så här, perfekt modell inom citationstecken på hur, vad kapitalismen är. Vi kommer gå in på lite olika definitioner av detta snart. Men någonting som alla är ganska överens om är att kapitalismen och kapitalet har en väldigt stor förmåga att anpassa sig till kriser, att övervinna dem, att omkonfigurera sättet som kapitalismen fungerar på. Borks tes i den här boken var att vi måste också komma överens om gränserna som kapitalismen har, om det här ska vara ett användbart begrepp liksom.
Ja, men precis.
Annars blir det på något sätt att
det blir för stort, det blir liksom allomfattande.
Precis, och det blir omöjligt att teoretisera beslut liksom.
Precis.
Omöjligt att prata om någonting som hon skriver, någonting som ska komma därefter eller som kanske redan har börjat göra det liksom. Så, och det här upplevde jag liksom var startskottet när folk började liksom ta upp den här frågan och på allvar börja skriva om och presentera då liksom nyfeudalismen eller teknofeudalismen som liksom ett svar på det här. Okay, men okay, om det är så att vi upplever det här ekonomiska systemet som så fundamentalt annorlunda från vad vi gemensamt liksom förstår kapitalismen som, då kanske det är rimligt att dra gränser och prata om någonting annat. Liksom. Mm. Och det här var ju också, Varoufakis refererade ju väldigt explicit till den här boken liksom, i alla intervjuer han gjorde liksom också, att ja, det här är inte längre kapitalism, hävdade han väldigt direkt sådär. Det här är någonting värre och vi kan kalla det teknofeudalism liksom.
Precis. Och, ja, men han är väl kanske den som har dragit längst på något sätt. Och i kanske mer av en så här, det ska ju vara provokativt, det ska väcka den här debatten.
Mm.
Jag tänker att man ändå, han är ju inte dum liksom, utan han gör det ju medvetet liksom, på det sättet. Och sen så har han blivit väldigt kritiserad för att det, ja, men så här, det finns ju ganska mycket kapitalism kvar här i världen ändå. Ser ju de flesta.
Om vi ska försöka ge en överblick över hur man kan förstå feudalismen, så kan man kanske dela upp den i två olika perspektiv. Eller vi kan se på feudalismen från två olika perspektiv. Det första kanske är då strikt marxistiskt och betraktar feudalismen som ett produktionssätt. Det kontrasteras liksom mot kapitalismen. Och det marxister då brukar fokusera på är väl just hur relationen ser ut mellan de olika sociala klasserna av bönder. För det var ju ett jordbrukssamhälle huvudsakligen. Liksom. Det här äger rum innan industrialiseringen, där jordägandet och brukandet av jord var liksom helt dominerande. Relationen mellan de här två klasserna, då, dels bönderna och deras liksom feodalherrar, gick mycket ut på det att bönderna var liksom fria, de ägde sina egna produktionsmedel, brukade sägas. Men relationen var rent extraktiv. Den var öppet extraktiv också. Bönderna brukade sin jord relativt fritt, men de gjorde det i utbyte mot att de också kanske brukade en del av jorden som tillhörde godset eller feodalherren mer direkt. Och så fanns det liksom en extraktiv relation där som på något sätt backades upp med ett latent hot om våld. Och det här kontrasteras lite mot kanske hur feudalismen skulle ses från en historikers perspektiv, som kanske snarare fokuserar på liksom det feodala samhällets politiska logik snarare än kanske den strikt ekonomiska logiken. Kanske snarare handlar det om att man jämför inte feodalismen så mycket med det kapitalistiska systemet som med den borgerliga staten. Det feodalistiska samhället var liksom uppbyggt av nätverk och personliga relationer. Det var liksom paternalistiska relationer mellan herre och undersåte som reglerade liksom detta samhällets liksom logik snarare än liksom det personifierade kontraktstecknandet liksom som präglade den borgerliga statens framväxt. Liksom. Så här har vi kanske två stycken olika system. Men det pratas också liksom om en fragmenterad suveränitet, kanske man kan säga. Att det fanns en ganska svag central makt. Och istället så var den liksom politiska makten och den liksom så exekutiva makten och liksom våldsmonopolet är centraliserat och väldigt kopplat till kontrollen över jord. Så att feodalherren var liksom inte bara den som extraherade böndernas mervärde, om vi kan uttrycka oss så, utan det var liksom en privatiserad makt. Så ens feodalherre var inte bara den som utsögen liksom ut på fältet, utan han hade också våldsmonopolet och hade också den juridiska och politiska makten över dig. Liksom. Det var alla olika, all maktdelning av den borgerliga staten var liksom koncentrerad i det här, i den här kontrollen över jord då, som den här feodalherren besatt.
Det skulle ju vara liksom en kungamakt då, och där har du väl med den här, alltså att feodalherrens makt över land är ju liksom villkorad, eller ofta ska man väl säga,
ja, absolut,
av liksom en suverän kung. Att liksom kungen är den egentligen som äger allt land liksom, på något sätt. Men att den ger då adelsmän eller så tillgång till att liksom utöva makt på landområden och så i utbyte mot typ militära tjänster eller den typen av.
Precis.
Men det är villkorat på att feodalherren ska ändå lyda kungen eller komma till dennes undsättning när det är dags för krig eller för att försvara sig eller så. Det andra sen, den så här, om man ska prata liksom de här lite mer traditionella sättet att förstå feodalism, så är det väl liksom också den här sociala relationen mellan just alltså bönder, också prästerskapet och adeln, liksom att det är liksom de tre benen på något sätt som man kan förstå feodalsamhället på. Men sen så är det väl just det här att så här, det är ju, som du sa i början, så är det ju inte, finns ingen konsensus riktigt kring vad, när och hur exakt, vart liksom gränserna går för feodalism. Liksom. Den europeiska medeltiden är ju så här 1000 år lång liksom, och det fanns massa olika typer av liksom, system och så under den perioden. Och sen så det kanske också en viktig grej är just att så här, skillnaden mellan just begreppen kapitalism och feodalism är ju att så här, feodalism är en efterhandskonstruktion. Liksom.
Mm, just det.
Det är ju inte, kapitalism är ju liksom en samhällsteori om hur vi förstår vårt samhälle liksom, som vi lever i, och det har typ alltid varit det. Ända sedan det myntades liksom, så har det handlat om att förstå nutiden. Och feodalism är ju ett liksom, begrepp som är konstruerat i efterhand, hur vi ska förstå den medeltida perioden typ i Europa.
Mm.
Så det är ju väldigt stor skillnad där också.
Om man ska gå rakt in på ämnet då, så här, vad är då teknofeodalism eller nyfeodalism, så är det ganska svårt att förstå utan att liksom försäga någonting om olika tankar om vad just kapitalism är. Om man, det finns ju liksom dels den här, vad ska man kalla det, en ganska strikt marxistisk förståelse av kapitalismen som uttrycks i form av liksom ackumulationens rörelselagar exempelvis. Att det vi har liksom ett kriterium som brukar vara liksom lönarbetarens, ibland ser man liksom lönarbetarens dubbla frihet, liksom att man har arbetare som är fria inom citationstecken från produktionsmedel, men de också är fria att sälja sin arbetskraft. Och eftersom de inte längre har möjlighet till självförsörjning, så behöver de vända sig till en marknad för att göra detta på. Liksom. Så det brukar vara ett kriterium. Och ett annat kriterium är att liksom ackumulationen, liksom kapitalismens ackumulation som system, baseras på liksom den här cykeln av produktivitetsökningar som baseras på att kapitalister gör vinst och de omsätter de här vinsterna i nya produktiva investeringar som får systemet som helhet att bli mer och mer produktivt. Och där har vi liksom, som många anser, exempelvis Brenner som kommer upp i den här debatten lite grann, det här är ett system som är liksom stabilt i sin egen rätt. Liksom. Att man skulle kunna dra en, man skulle kunna isolera det här systemet, och det här systemet är då självförsörjande, eller liksom det är stabilt på ett sånt sätt att det inte bygger på liksom, externa influenser. Det är inte beroende av kolonialism, det är inte beroende av utsugning av tredje världen. Det finns ju, har ju funnits en debatt där om övergången mellan liksom feodalism till kapitalism, om det, hur nödvändig var slaveriet exempelvis, hur beroende var kapitalismen av liksom, centrum, periferirelationen och så vidare. Och där var ju Brenner en av dem som i en sån här debatt har argumenterat för att nej, men sure, det spelade väl kanske viss roll för att kapitalismen uppstod just där den uppstod och just utan tiden, att det var liksom i Englands liksom, i världssystemets kärna på något sätt, men som system var det här bara av liksom, så perifer betydelse, liksom systemet är stabilt, det är inget rätt. Och sen finns det då ett annat perspektiv som kanske som också förstår kapitalismen helt annorlunda, som, om man kanske kan säga att Braudel står för det perspektivet. Liksom, någon form av liksom en historiker som dels har en syn på kapitalismen som går mycket längre tillbaka. Liksom, som menar att kapitalismen liksom uppstod snarare liksom i de italienska stadsstaterna liksom, på 1200-talet. Att, och det här perspektivet är mer så här att hans definition är att kapitalet är inte samma sak som marknadsekonomin, utan det finns liksom någon form av primitiv handel som folk gör mellan varandra, sen finns det en marknadsekonomi, men sen finns det ett lager där ovanför marknadsekonomin som det är där kapitalismen bor på något sätt, det är där de stora rovdjuren strövar och som skapar då så här villkor för ojämnt utbyte. Så för, i hans perspektiv så är det liksom framväxten av liksom en mellanhand som medierar utbytet, som sen liksom tog formen av en klass som sen blev ett borgarskap, som sen blev ett kapital, som inte liksom har någonting med marknadsekonomin eller produktion att göra, utan någon möjligheten att liksom kontrollera system och suga ut ränteintäkter. Liksom. Det är liksom det kapitalistiska lagret. Allt är under marknadsekonomin. Liksom. Mm-hmm. Det här perspektivet är liksom inte lika beroende av lönarbetet. Det är ganska... bryr sig ganska lite om exakt hur vinster görs eller hur saker och ting produceras, utan avgörande i det här perspektivet är att det finns en ackumulation för ackumulationens egen skull, vilket också är liksom om en skillnad om man ska jämföra med feodalismen, där det liksom inte, feodalismen var ett ganska mycket stationärt system, det fanns ingen tillväxt, det fanns liksom inte heller riktigt några investeringar, utan det mervärdet, om man kan kalla det det, som en liksom feodalherr exproprierade från sina undersåtar, gick liksom till typ lyxkonsumtion och sen i nästa steg till krig typ. Det var inte så att en feodalherre använde sig av sina liksom vinster för att göra produktionen mer effektiv eller sådär, utan de maximerade sin expropriering. Eller, de hade inte direkt heller någon vinstmaximering, utan de skulle ha sin katt och på den katten levde de fett och så var de nöjda med det. Liksom, att det var stabilt på ett annat sätt. Liksom. Men det som Braudel menade var liksom, den kapitalistiska dynamiken var ju liksom ackumulationen för ackumulationens egen skull, som han då spårar mycket tidigare i världshistorien än till liksom, framväxten av liksom, industriarbetarklassens tillkomst, eller man ska säga. Och de här två perspektiven, nu har jag kanske, det här är väl kanske de två extrema positionerna, liksom. Beroende på vilket av de här perspektiven man har eller vart man står på den här skalan, så blir ju tanken att det vi ser idag, frågan om det vi ser idag är kompatibelt med kapitalism, det levererar två helt andra svar, liksom, två helt olika svar. Den boken som vi ska prata mest om idag, som då är just då Capital's Grave av Jodie Dean, hon är ju väldigt nära Brenner. Ser ju på kapitalismen som ett system med väldigt tydliga rörelselagar. Som hon är lite som en nyklassisk ekonom på det sättet, att hon har en abstrakt liksom modell av vad som är kapitalism, och så argumenterar hon för den modellens liksom, jag vet inte, det blir lite otydligt vad som är den teoretiska modellen om vad som bör vara kapitalism och vad som är den faktiskt existerande kapitalismen ibland, kan man tycka.
Ja, men det kan man verkligen tycka. Precis, och hon kommer ju också, vad säger man, om man ska introducera henne, så hon är ju typ filosof och statsvetare.
Ja.
Ja, men om man ska positionera henne åt vänster så är hon ju liksom mer åt den, jag menar, marxist-leninistisk tradition, kanske man kan säga. Eller hon lutar sig mycket åt den typen av teori. Just det här med rörelselagarna, liksom de kapitalistiska rörelselagarna, det är ju någonting hon pratar mycket om i boken, och det är liksom det som caset bygger på kring nyfeudalism. Liksom. Jag har ett citat här som kanske kan läsa bara så här: processer som länge riktats utåt genom kolonialism och imperialism vänds nu inåt på sätt som undergräver kapitalismens rörelselagar och återupprättar strategier för ackumulation som var typiska för feodalismen. Fördelssökande, plundring och politisk kontroll. Ja, det där kan man väl liksom ha åsikter om. Alltså just den där, också den där liksom, idén om att så här, ja, men kapitalismen har alltid, hon har väl så här den synen att kapitalismen har väl alltid varit så här våldsam och kaotisk, men den har alltid varit emot periferin, mot det globala syd eller liksom genom kolonialismen och så. Och det hon tycker sig se idag då är att det här våldet vänds inåt mot kärnan. Liksom.
Just det.
Och det tycker hon är det som gör att liksom, de kapitalistiska rörelselagarna slutar typ fungera. Så kan man se hennes case, tror jag.
Hon delar ju upp sin bild av neofeudalismens basic features. Delar hon in i, är det fyra kategorier?
Ja, jag tror det är fyra.
Jag har skrivit upp tre här bara.
Men det är jätteviktigt att vi tar alla, men vi kan ta några.
Dels har hon det som hon kallar för parcellated sovereignty. Och det knyter an lite till vad vi sa innan om hur man kan se på feodalismen, det vill säga vart ligger egentligen makten. Här pratar hon liksom om extra economic coercion, det vill säga att om kapitalismen utövar ett förtryck som är strikt ekonomiskt, det är också en del av liksom den här hela Brenner-taken på Brenner-definitionen av kapitalism, att kapitalismens makt är en strikt ekonomisk makt. Liksom. Den exploaterar arbetare genom marknadsmekanismen. Arbetare är formellt fria, man kan välja att sälja sitt arbete eller inte, men liksom som, vad heter han? Stumtvang. Om du inte arbetar så kommer du inte att äta. Liksom. Alltså, det finns ett en strikt ekonomisk makt som kapitalet utövar över dig. Men feodalismen hade liksom en extra ekonomisk makt också, som dels var hotet eller det faktiska användandet av våld, direkt fysiskt våld mot sina undersåtar, liksom, som man tvingade folk att arbeta med det hotet bakom. Och också det som, den andra aspekten av det, som är då en form av juridisk makt, liksom. Att kapitalet är ett och samma med liksom, den rättsstiftande apparaten. Liksom. Och Jody Dean menar väl att det här är en aspekt som har kommit tillbaka till samtiden igen. Hon går inte in så mycket på frågan om liksom det direkt fysiska våldet. Det är väl hennes case lite svagare. Men när det kommer liksom till det här, den juridiska makten, så finns det ju ett lite mer intressant case där som hon har. Att företag idag har en mer långtgående makt över lagstiftningsprocesser än vad som var fallet i, liksom, om vi ska då betrakta så här efterkrigstiden som någon form av så här idealversion av vad som är liksom en strikt perfekt kapitalism då, innan citattecken. Så eftersom staten har dragit sig tillbaka och överlåtit mycket av liksom den lagstiftande makten till företagen själva. Och här kommer vi in igen på plattformarna. Eftersom plattformarna på många sätt inte är företag som är aktiva och konkurrerar på en marknad, utan är företag som utgör, som är marknaden. Liksom.
Mm.
Så det första liksom plattformsföretaget att fungera på det här sättet var väl egentligen börsen. Alltså när börserna runt om i världen privatiserades. Sverige var för övrigt den första som gjorde det. När vi hade en privat och vinstmaximerande marknadsplats för värdepapper. Liksom optionsmäklarna och sen OMX och de här börserna liksom blev vinstgivande företag som levde på ränteintäkter från transaktionen av värdepapper. Liksom så fungerar plattformar i allmänhet. Oavsett om de här liksom, tillgångarna som överförs är då fastigheter liksom via Airbnb eller om det är liksom arbetskraft så, som det är i gigekonomin, så finns det ju liksom, plattformarna har tagit rollen som en marknad och då tagit över makten att reglera den här marknaden som tidigare låg på staten. Att genom kanske ett arbetsmarknadsdepartement eller kanske som i Sverige genom den svenska modellens institutioner, så fanns det liksom en politisk makt som var skild från kapitalets direkt ekonomiska makt, som skötte regleringen liksom, och satte spelreglerna för vart kapitalet kunde verka. Den andra kategorin, så kallar de bara för att det är new lords and serfs. Man kan väl säga att det finns en ny klassammansättning. Här är väl hennes huvudsakliga case att vi lever i tjänstesamhällen.
Ja, men precis. Det är ju en ganska stor del av det här. Alltså att hon... mycket av hennes argumentation bygger på det här att tjänstesektorn i liksom hela världen växer. Liksom det är den stora, liksom, det är det folk sysslar med liksom, och mer och mer så. Och att det blir mer och mer också en frikoppling från att man, alltså, från arbetsgivare liksom. Eller liksom den relationen arbetsgivare-arbetare liksom, håller på att liksom lösas upp på något sätt. Där det mer är att man, ja, men, antingen ses man som en egenföretagare eller som en gigjobbare eller liksom den grejen. Hon har också någonting där med det här, hon kommer in på Graebers liksom, diskussion där i det avsnittet om det här med bullshit jobs, liksom också om att det här hör ihop med varför företag, alltså varför det har uppstått massa arbete som inte är produktivt liksom. Att det är en del i det nyfeodala också liksom, på något sätt, att företag mer och mer typ sysslar med arbete som ska upprätthålla typ hierarkier eller liksom den här byråkratiseringen liksom på något sätt, och att det ska handla om att upprätthålla det företags liksom systemet som en liten minifeodalt liksom furstendöme liksom eller något sånt.
Just det, och det är egentligen så tjänstesamhällets funktion då, alltså strikt kapitalistiska funktion, eftersom det går egentligen inte att sträva efter några produktionsökningar i ett tjänstesamhälle liksom, för att att när du betalar för en tjänst så är det liksom den tiden som du tar att utföra tjänsten som är själva varan liksom. Jämfört med när du köper en produkt så kan produktionen av den produkten effektiviseras i oändlighet liksom. Så skapar det två olika skill. Tjänstsektorn är liksom inte kompatibel med liksom det här målet om den ständiga ackumulationen liksom, som Brenner liksom definierar kapitalismen som på något sätt.
Precis.
Utan istället så fyller de här jobben funktionen att hålla den strukturen som är nödvändig för produktionen, den behöver hållas intakt och därför måste den upprätthållas även i liksom den improduktiva tjänsteekonomin då på något sätt. Så någon form av ritual som bara ska den behöver fortsätta leva liksom.
Ja. Ska jag ta lite, för det hon liksom också pratar mycket om, ett helt kapitel om i princip är ju Uber.
Ja.
Och jag tänker att det kan vara bra, det är de flesta som lyssnar på den här podden bekanta med, ja. Vi pratat så mycket om. Ska jag liksom ta lite hur hon presenterar det och så kan du studsa liksom på det.
Absolut.
För att hon ser liksom Uber då som typexemplet på så här en nyfeodal, ett liksom plattformsföretag. Och så går hon igenom liksom hur så här appförare ofta tar ett lån för att köpa en ny bil. Och den här bilen ska möta Ubers liksom fordonskrav och sen blir de då beroende av plattformen för att ha råd med typ avbetalningar och underhåll på den här bilen. Och sen så då, efter att Uber har tagit över en marknad och förare liksom är beroende av plattformen så höjs avgiften. Förare behöver betala. Och så vill liksom, Uber vill då inte konkurrera på en fri marknad utan man använder eller man vill inte konkurrera genom innovation utan man använder då politisk makt, lobbying och kapital för att skapa lokala monopol och sen så plundrar man marknaden. Och det är liksom mer typiskt feodalistiskt liksom i hennes syn på det, för att det är inte så som hon tänker att kapitalism ska fungera. Hur tänker du kring det?
Alltså, hon har ju många poänger där tycker jag. Exempelvis så är det ju en viss skillnad på, det är svårt att placera Uber och andra typer av företag i en klassisk kapitalistisk förståelseram på många sätt. På många sätt så är det så här, gigarbete, liksom, den arbetssituationen som en gigarbetare har, den är inte ny. Alltså, de typen av prekära villkor har funnits inom ramarna för kapitalistiska samhällen väldigt, väldigt länge.
Mm.
Exempelvis om man tänker på en plattform som är förmedlad av arbetskraft exempelvis, så fanns ju det för 100, alltså det blev bemanningsföretag i Sverige exempelvis och i de flesta västerländer blev ju förbjudet, jag tror att det var 35 kanske, som det blev förbjudet att förmedla arbetskraft för och göra vinst på det. Men innan det var ju det extremt utbrett liksom, hela första tredjedelen av 1900-talet liksom, så fanns det mellanhänder som fungerade typ som plattformar eller som privata arbetsförmedlare som har kommit tillbaka igen. Men det är fortfarande någonting som är fundamentalt nytt med sättet som Uber organiserar arbetskraft på, som är att Uber och Ubers arbetskraft är inte egentligen verksamma på en marknad där de konkurrerar med andra företag, utan Uber har ju på de platser där företaget har etablerat sig byggt upp en egen arbetsmarknad som företaget är. Alltså på samma sätt som att om man vill handla med värdepapper i Sverige, då handlar man på börsen. Och den börsen är ett privat företag som är synonymt med den marknaden liksom. På samma sätt så har ju Uber skapat en privat marknad för taxitrafik liksom. Producenter och konsumenter på något sätt kan köpa och sälja arbeta av varandra. Det här är ett perspektiv att se på det.
Mm.
Så här kan man se på de här plattformsföretagen om man vill öppna upp för Jody Deans take.
Mm.
Men man kan också se på Uber som ett helt vanligt taxiföretag som har 5000 anställda, bara att de har pushat exploateringsgraden så pass långt så att deras formella ansvar för arbetskraften helt har upphört.
Yeah.
Man kan ju betrakta de här arbetarna också som falska egenföretagare, det vill säga att de är egentligen bara arbetare. Uber är egentligen ett företag som säljer en tjänst till dig, den här taxiresan.
Mm.
Och så anställer de arbetare för att göra det, bara att de erbjuder så dåliga villkor så att arbetarna bara har blivit frikopplade från den mekanismen. I så fall är ju företaget strikt ett helt vanligt kapitalistiskt företag. Mm. Liksom. Jag skulle inte säga att de två, det är nog svårt att säga exakt vilket av de perspektiven som är rätt. Liksom.
Det blir också intressant det där i just vart Uber själva vill, eller de här typerna av plattformsföretag vill ju också, vart de vill positionera sig och hur de vill bli förstådda rent juridiskt liksom, är ju en hel debatt som är också det här, är någon som jobbar för Foodora anställd eller är de inte det, och så har vi hela den här debatten om ska de täckas av kollektivavtal, ska de inte, alltså att det är ju en del av, det är också det som blir intressant kanske, eller det som öppnar upp för att också förstå de här företagen på ett eller på ett sätt som inte liksom är rent kapitalistiskt, är att de själva nästan inte vill vara det.
Nej, precis. I vissa fall inte. Men absolut. Men det finns en annan grej som jag tycker är intressant om man vill jämföra på ett ställe där jag tycker att Jody Dean och många andra som skriver om plattformsekonomin har fel. Och det är att när hon beskriver hur Uber funkar, så beskriver hon det som att de här arbetarna liksom är extremt kontrollerade av en algoritm exempelvis. Och det brukar kallas för digital taylorism exempelvis, att det här sättet att tidsstudierna i fabriken när man hade en ingenjör som mätte hur snabbt man gjorde varje arbetsmoment, att det har kommit tillbaka i en ny digital version liksom, där algoritmen mäter varje steg man gör, och så får man liksom utsätts man för repression vid minsta avsteg liksom. Men jag skulle hävda att det är väldigt överdrivet hur mycket algoritmisk kontroll över arbetare som de här företagen har. Utan, alltså jag lutar mycket åt, i sättet som jag förstår de här företagen på, att de är liksom mycket mer marknader än vad de är arbetsgivare. På det sättet, genom sättet som att de faktiskt inte har, de utövar liksom ingen arbetsledning överhuvudtaget. De beter sig så som en marknad beter sig. En marknad har väl ingen agens liksom, men jag menar att Uber, det räcker för Uber att etablera en marknadsplats, knyta till sig så mycket arbetskraft att de kan tävla med varandra utan att Uber behöver arbetsleda dem. De behöver inte tvinga någon att arbeta, för att den ekonomiska makten från marknaden disciplinerar arbetarna tillräckligt. De behöver inte, det är såklart att de samlar in jättemycket data, men för ett annat syfte. Uber samlar in data om hur mycket, om jag skulle åka jättemycket taxi för Uber exempelvis, så vet algoritmen vad jag brukar betala för en taxiresa. Och de som säljer taxi, de som arbetar på plattformen, Uber samlar in information om vid vilket pris de är villiga att jobba. Och sen så kan algoritmen rigga marknaden så att de som är villiga att betala mycket matchas med de som är villiga att arbeta för låg ersättning för att maximera räntan, alltså mellanskillnaden som Uber kan ta. Liksom. Och det här är ju att organisera produktionen på det här sättet, att ha rigga marknaden för att generera en intäktsström, stämmer ganska väl överens med exempelvis Braudels förståelse av kapitalism liksom, eller vad kapitalet gör. Men det stämmer väldigt lite överens med hur exempelvis Brenner eller någon mer ortodox marxist som Jody Dean eller Varoufakis tänker på när de tänker på kapitalism liksom. För dem så framstår ju detta som ett feudalt system, medan Braudel skulle säga att ja, men så här har kapitalismen funkat i 1000 år. Så att det finns men det är ju någonting annat än den kapitalismen vi har sett de senaste 100 åren. Och det är ju också värt att ta på allvar liksom.
Ja, men precis. En grej som jag tänkte på som vi kanske bara ska backa till är också Deans typ argument kring, alltså, vad hon egentligen menar med att något är nyfeodalt, för att det känns som att man lätt kan tro att så, ja, men vi går tillbaka till något som har varit. Och det tror jag inte riktigt är poängen.
Nej.
Utan det handlar ju mer om att hon pratar om att så här, ja, men det är typ mer tendenser i som kan sägas liksom likna feodala tendenser som har blivit starkare i liksom vårt kapitalistiska samhälle. Och hennes liksom positionering i det här som vi var inne på i början, liksom, är kapitalismen död eller inte? Hon har ju mer den här taken att så här, kapitalismen är inte död, men det som hände under 1900-talet var att typ revolutionen förlorade, är mycket hennes liksom historiska förståelse av 1900-talet. Kapitalismen vann, och vad hände sen? Jo, kapitalismen började gå igenom de här efter nyliberalismen, liksom den här då nyfeodaliseringen, liksom de här tendenserna. Och det är hon på något sätt, det hon menar med det är att typ att kapitalismen håller på att liksom ta koll på sig själv typ. Hon tycker inte att man, alltså så här, det här vi måste typ kunna tänka oss kapitalismens slut på något sätt. Men slutet var inte då världsrevolution, utan slutet var alltså att kapitalismen på något sätt konsumerar, liksom äter upp sig själv liksom, genom den här konstiga vändningen inåt av våld, och liksom det blir någon form av kaotisk upplösning där det här nya då är det är den nyfeodala liksom rörelsen på något sätt.
Det här känns som att den liksom poängen att det finns någonting med hur liksom kapitalismen har fungerat sedan kanske krisen på 70-talet liksom, som har underminerat liksom, den här, ja, de här rörelselagarna, om vi kan kalla dem för det. Det har ju spritt sig från liksom, marxistiska kretsar till och med till mainstream-ekonomi att prata om det som brukar kallas för secular stagnation exempelvis.
Mm.
Och som också knyter an till det hon säger om liksom, framväxten av en tjänstesektor, att ett perspektiv på det är ju så här att på grund av kapitalismens rörelselagar, på grund av att industrin hela tiden behöver effektiviseras, hela tiden automatiseras, så skapar ju det hela tiden ett allt ökande segment av överskottsarbetskraft som inte längre behövs i liksom, den produktiva industrin, som då behöver hitta arbete i en allt växande tjänstesektor. Liksom. Vilket gör då att liksom, tillväxten i ekonomin som helhet sjunker, för att industrins andel av liksom, den totala ekonomin blir mindre och mindre och mindre och mindre och mindre. Och det gör att ekonomin stannar av. Vilket också är det vi har sett empiriskt liksom, över snart 4 decennier, att tillväxten som var under efterkrigstiden är liksom inte möjlig. Alltså, systemet kan inte liksom upprätthålla den typen av tillväxt idag utan att generera så här finansiella bubblor.
Mm.
Och då måste istället gå in, mycket av den här debatten har ju också kommit till liksom kölvattnet av att så här, ja, vi hade nollränta i 10 år i hela världen mer eller mindre, för att de här rörelselagarna lyckades liksom inte upprätthålla den här cykeln av liksom mervärde, investeringar, vinst, utan den behövde liksom lite konstgjord andning liksom.
Mm.
Och den här konstgjorda andningen måste liksom vara större och större och större för varje år liksom, för att det finns ingen inneboende liksom, kugghjulen har liksom slutat snurra av sig själva. Och teknofeodalismen som en tråd för att förklara liksom resultatet av den här utvecklingen är också på många sätt ganska lik till och med också vad operister eller vad typ så här Hart och Neger skulle säga om detta. Och de är också inne på så här att den postmoderna ackumulationen liksom, den tar vid när det finns inte längre något liksom, territorium för kapital att spridas till. Liksom, allt, vad kallar de det för? Den formella liksom, underordningen har liksom, tagit slut.
Ja,
och den reella underordningen tar vid. Då måste man istället typ så här, gräva djupare där man står. Liksom.
Mm.
Det finns inte liksom, fler händer att placera en iPhone i, men man kan liksom, gå djupare in i den sociala väven på något sätt liksom, och så här, förändra relationerna. Hon skriver så här, om jag får läsa upp ett citat här på engelska. The post-Fordist transformation in sovereignty is accompanied by a new prominence of violence. It's associated, this violence is associated with the re-emergence of the primitive accumulation model, the extraction rather than the production of value. Non-capitalist processes produce value that capital, whether via measures of finance or governance, simply takes. Och här är hon ju helt överens med nästan all teoribildning idag, i alla fall i alla fall den som jag läser. Det här tycker ju, så här tycker ju alla, att exempelvis hela spåret, Brett Christophers Frontier Capitalism, liksom att kapitalet mer eller mindre har övergått från att producera saker till att hänga in och liksom bara extrahera saker.
Mm.
Att det är, men att det fortfarande liksom är, att det fortfarande är liksom helt det är liksom kapitalistiska processer vi talar om liksom, att
precis. Jag vet inte, det finns ju liksom lite olika spår här. Det finns ju dels så här, för jag tror jag har fattat liksom hennes lite case kring nyfeudalismen. Och sen så finns det ju då spåret vad hon har ju liksom, den andra slutet på boken handlar ju mycket om så här, okej, men vad borde vi göra, hur ser motstånd ut, hela den biten. Den kanske vi kan ta lite snabbt.
Mm.
Och sen så kan vi liksom gå in på lite mer den här debatten som vi har, liksom de som argumenterar emot feudalismen eller nyfeudalismen liksom.
Absolut.
Och anledningen till varför jag då vill gå in lite på hennes så här, vad vi borde göra grejer, för att jag tycker den är extremt dålig.
Ja, den är faktiskt extremt dålig.
Extremt dåligt.
Jag orkar inte läsa det hela kapitlet.
Nej, men det kretsar ju som vi sa liksom, kring det här med tjänstesektorn och att hon då ser framför sig liksom a servant's vanguard, liksom tjänstesektorn som är spjutspetsen liksom, i den antikapitalistiska kampen. Hon presenterar också det här liksom, idén om det hon kallar UBS, Universal Basic Services, liksom, att man ska bygga ett postkapitalistiskt samhälle kring tjänstesektorn på något sätt för att det är helt enkelt lågproduktivt arbete som är typ förenligt med samhällen som funkar i klimatkrisen typ. Alltså att hon tycker att det verkar rimligt liksom, att så här, men vi går bort från storskalig industriell produktion och liksom de här bitarna för att det liksom är så, det släpper ut och det gör en global uppvärmning liksom. Och så centrerar vi samhället kring tjänster och liksom att man försöker se till att alla har det gott på det sättet. Liksom. Mm. Men sen så är ju hon liksom extremt då ja, men marxist-leninist i det här, hur hon ser det. Alltså hon, det är liksom
kommunistiska partiets historiska uppgift. Exakt. Att bära fanan liksom, ja, längst fram i den här.
Ja, precis. Och det ska liksom vara en centralisering av makt. Det krävs liksom kring i den här liksom revolutionära processen, för att annars så kan vi inte göra de här stora förändringarna som klimatkrisen kräver och så vidare. Och så vidare. Mm. Sen går hon också, i det här kapitlet går hon också in i en så här debatt med vad hon ser som sina liksom fiender på vänstern, liksom de som är de här lite mer kanske tänker lite mer på så decentraliserad makt, lite mer antistatlig liksom inriktning. Och då har hon liksom en lång harang om så här varför typ modern, ja, men så här, kanske mycket av så här klimatrörelsen, den typ postautonoma vänstern, ja, stora delar av vänstern idag som liksom är liksom antihierarkisk, tycker hon har blivit typ nyfeodal liksom. Att hon tycker att de har blivit ser något bra med det feodala liksom. Och hon leder här tillbaka till liksom Silvia Federici som den stora boven i det här, liksom att Silvia Federici liksom förhärligar feodalismen och de här småskaliga samhällena liksom i det förkapitalistiska, och det är roten till allt ont i dagens vänster. Och det är, ja, det är väldigt loll.
Men det är så här, det stora problemet så här, okej, okay, du gillar det här partiet liksom. Vilka är liksom, vilken liksom, vad ska du knyta upp liksom den här, om det här ska bli ett massparti då? Kring liksom, vad är, vilket subjekt är det du ska organisera? Ska du den här tjänstesektorn som hon då vill bygga kommunistpartiet på, 0% av dem skulle jag gissa är en bra avrundning, identifiera sig själva som arbetare. Och i den utsträckningen som de gör det, så den stora frågan hon behöver besvara är ju, hur ska man bygga en massrörelse i ett tjänstesamhälle? Innan hon har svarat på den frågan så är det ointressant att spekulera och diskutera liksom vilken form liksom, det här liksom motståndet eller den här rörelsen ska ta. Men det finns liksom en anledning till att 1900-talets liksom industrikapitalism också var masspartiernas tid. Det var liksom den stora folkrörelsens tid. Det var liksom masskonsumtionens tid, för att det fanns liksom ett sammanhållande politiskt subjekt att som man organiserade liksom. Själva definitionen av det samhället hon beskriver, som hon också beskriver som den här liksom helt fragmenterade subjektiviteten som saknar någon form av gemensam liksom världsförståelse, de saknar en gemensam begreppsapparat, de saknar en gemensam förståelse av världen, att liksom suveräniteten och subjektiviteten har blivit helt liksom decentraliserad. Och om det är Federicis fel kan vi diskutera. Men det är ju också, den grejen som hon beskriver är ju någonting som är helt oförenligt med det masspartiet hon vill bygga. Liksom. Ja. Så den övergången behöver hon ha ett svar på. Liksom. Det finns ju en anledning att kommunistiska partier har 0,2% av väljarstödet. Liksom.
Ja, men precis. Ja, det är, så är det ju bara, rent krasst.
Så den liksom idétraditionen hon kritiserar försöker ju i alla fall diskutera hur man ska kunna lösa en sån grej. Liksom, av ens, vi har liksom ett samhälle, en arbetarklass som består av liksom, som är fragmenterad i liksom tusentals olika liksom subjektpositioner. Liksom. Då kanske vi kan försöka bygga den rörelsen på någon form av så här ömsesidig liksom solidaritet, liksom, vilket är grunden till multitudbegreppet exempelvis. Sen går inte det så jävla bra heller. Nej. Liksom, men
men vi kanske kan lämna liksom boken där helt enkelt. Jag tycker att den är, de första bitarna är liksom ganska läsvärda ändå,
för att
liksom få en inblick i den här debatten om det här begreppet.
Hon är mycket mer, hon tar ju frågan på mycket större allvar än vad Varoufakis gör. Alltså, den här boken är läsvärd på ett annat sätt än Varoufakis. Hon tar också sina kritiker på allvar. Hon skriver fram deras bästa argument och bemöter dem. Hon är hedlig på det sättet. Liksom. Så det är en schysst bok på det sättet när det kommer till att diskutera ekonomin som den ser ut, även fast man kanske inte håller med i alla delar. Liksom.
Ja, men ska vi ta lite av de här då mer kritikerna? Vart vill vi börja? Ska vi börja med Morozov? Är det som man säger?
Morozovs, det är en ganska rolig öppningsparagraf tycker jag i hans text, där han skriver att
det är en text som heter Critique of Techno-Feudal Reason.
Precis, i New Left Review från 2022. Så skriver han där och att the decades long recession of the progressive imagination is over. Apparently the task of envisioning systemic alternatives has become much easier now that we are allowed to work with dystopian options. For apparently the long-awaited corrupted end of capitalism could merely be the beginning of something much worse. Så det kritiserar liksom hela, både också Mackenzie Works liksom, och bara så här att det är omöjligt, verkar omöjligt att prata om hur ett nytt liksom kommunistiskt samhälle ska se ut. Men om någon lyfter på Pandoras box och tillåter folk att teoretisera ett sämre samhälle, då finns det inga gränser.
Nej, men precis. Vi är ju inne i en dystopisk tid på många sätt. Liksom, och det märks ju också i den teoribildningen som man ser idag. Liksom. Så är det ju. Jag tyckte också, men sen, han liksom har ett annat liksom bit av det här är väl att kritiken mot det här att så här, kapitalismen har blivit korrumperad eller att den liksom har förvrängts på något sätt. Det är väl liksom att it is as if the left's theoretical framework can no longer make sense of capitalism without mobilizing the moral language of corruption and perversion. Alltså så här att här liksom rörelser som man har sett kring alla de här, oavsett om man säger, även om man säger att kapitalismen är inte slut, så alla de här bi-begreppen liksom, eller om liksom rentier capitalism eller så här, det finns ju det finns tusentals.
Ja, visst.
Böcker om olika former av kapitalism och liksom att den har förvrängts eller korrumperats eller liksom den har blivit något annat, att det är liksom ett problem för, tycker han då, i liksom, ja men i vänsterns liksom teoretisering, för att man inte längre kan teoretisera bara kapitalismen som kapitalism liksom.
Ja, precis, och också att den utgår från att det finns någon okorrumperad kapitalism som man har som utgångspunkt fortfarande liksom.
Ja, men precis. Att det någonsin fanns den här nästan utopiska kapitalismen. För det är ju ett problem ofta med många av de här, eller en fallgrupp liksom kan man säga, som alla som säger att kapitalismen har blivit värre eller något har blivit sämre, är ju att man väldigt lätt hamnar i en lite glorifierande syn på den här liksom tidigare kapitalismen, den rena kapitalismen, att den kan nästan bli ses som bra av de här som då skulle vara antikapitalister från början, och det blir väldigt märkligt liksom.
Det känns som en generell tendens, en generell vänstertendens också, som många gör sig skyldiga till.
Mm.
Också exempelvis Vänsterpartiet i Sverige som har en politik som mer eller mindre varje år som går handlar mer om att återupprätta någon form av dröm, och det var det samhället som Socialdemokraterna hade skapat på 80-talet.
Liksom.
Ja, precis. Att man blir, att hela politiska samtalet blir liksom regressivt på det sättet.
Ja.
Men sen är hans text också ganska mycket liksom en idéhistorisk liksom, genomgång av detta. En sak som jag tyckte var extremt intressant som han tog upp var en tysk filosof som heter Sigurd Neckel. Och han argumenterade liksom, han hade en extremt bra take tyckte jag, som var att kanske, till skillnad från vad då Jody Dean hävdar, det vill säga att kapitalismens liksom produktionssätt har utmanats, att det har luckrats upp liksom, att det vi ser nu är andra sociala relationer i själva produktionen som vi behöver kalla för liksom så här feudaliserande tendenser eller sådär. Så menar han att det som snarare har hänt är att liksom feudalismens andra del, det vill säga den politiska delen av feudalismen, är snarare det som kanske är på väg att slå igenom idag. Att vi går inte tillbaka till något form av så icke-kapitalistiskt sätt att organisera ekonomin, men vi går tillbaka till ett icke, vi kombinerar det med en liksom feudal överbyggnad liksom.
Mm.
Så exempelvis så här, Sigurd Neckel argues that we may be witnessing the emergence of a modern capitalism without bourgeois structures.
Mm.
Det vill säga att det som var då liksom den liksom framväxten av den borgerliga staten liksom, med maktdelningen, med liksom rättvisa inför lagen, en separation liksom mellan stat och ekonomi liksom, att de här strukturerna börjar luckras upp. Och så hävdar liksom Sigurd Neckel också att det här liksom, själva frånvaron av liksom den borgerliga statens liksom mekanismer kanske till och med är det som det kanske till och med kan vara liksom en kulturell förutsättning för att kapitalismen ska funka idag. Liksom.
Mm.
Att liksom det som Jody Dean ser som feudalism är egentligen att kapitalismen lyckats bryta ner vissa av de hindren som liksom den borgerliga staten hade ställt i vägen för den totala, en mer aggressiv rovdrift. Liksom.
Precis, och där, det är väl liksom lite där man kommer in också på de liksom högerideologer som ser sig som liksom nyfeodala på något sätt.
Ja.
Typ som, vilka har vi som är de här, typ Peter Thiel och
ja, han är väl de värsta, liksom.
Curtis Jarvin, typ sådana, och det där har ju kallats lite olika grejer, typ så här dark enlightenment, neo-reaction och sådana saker. Men det kändes ju verkligen veckan i år. Och det var lite därför jag blev typ lite taggad på att typ läsa den här boken från första början. Det var ju liksom den här inledningen på 2025 på något sätt med Musk och Trump. Och liksom just den här extrema liksom nedmonteringen i liksom... sån hastighet som det var liksom med hela Doge-grejen och sen har ju det där uppenbar splittring och allt som kom sen med splittringen mellan Trump och Musk och lalala. Men jag kände i alla fall att så här, men fan, Musk som absolut är liksom den här typen av tech, ser sig själv som någon form av tech-gud liksom, och är väldigt mycket inspirerad skulle jag säga av Peter Thiel och Curtis Jarvin. Liksom. Han har ju liksom ett politiskt projekt ändå, får man säga.
Absolut.
Och det handlar väldigt mycket om det här att bryta ner liksom, staten på ett mycket mer liksom, aggressivt sätt än vad man har sett tidigare. Alltså, så här, det är liksom, nyliberalismen liksom, på något sätt bara banade väg för vad de här liksom, högertänkarna ser framför sig. Liksom. Mm. Och det liksom är ju... Sen så, man, så här, hur mycket ska man... liksom, hur mycket makt ska man tillskriva liksom såna, liksom den här den typen av personer liksom att faktiskt införliva ett sånt politiskt projekt och liksom, alltså så här, ja, jag vet inte. Men
det finns ju no- men det finns absolut någonting här någonting jag, som där. Är ganska intressant liksom, om man också tänker sig Peter Thiels grej väldigt länge har ju varit att han vill göra upp med myten om fri konkurrens liksom att det har alltid bland liksom, liberaler i över 100 år liksom framlyft som att liksom, kapitalismen bygger på liksom bla 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 marknadens osynliga hand och att det finns liksom en konkurrensmekanism som gör att kapitalismen liksom kan blomma ut och en meritokratisk aspekt och så vidare. Och sen staten har ju också i åtminstone 150 år aktivt arbetat med typ så här antitrust liksom institutioner som för att bryta upp monopol och såna här saker liksom för att kapitalismen ska funka på ett sånt sätt som liberaler anser vara liksom
korrekt.
Och så här. Men Peter Thiel har ju alltid argumenterat för att en marknad med konkurrens, perfekt konkurrens, så existerar inga företag. Liksom. Han har ansett sig väldigt noga med för att bryta ner den här liksom, som man ser som illusionen av den fria konkurrensen, att vinster existerar bara i monopol eller kvasimonopol liknande situationer när man lyckas hänga in liksom delar och sådär. Och det här försöker han ju liksom lyfta fram som någonting gott liksom. Mm. Att det finns någon form av så här, också någon så här darwinistisk effekt här som är sund. Han är ju fascist också liksom. Så att han har ju en syn på liksom den här utslagningsmekanismen som någonting som är attraktivt. Man ska säga.
Förra veckan då så publicerades det en artikel översatt då i Flamman av Morozov som heter Sluta lajva medeltid, det här är kapitalism. Jag tycker, ja, jag vet inte, den känns som att den går, nu läste inte jag hela den här New Left Review-artikeln för jag hade inte tillgång till hela, men den artikeln i Flamman går lite mer hårt fram skulle jag säga, ja, den är liksom absolut. Väldigt mycket mer konfrontativ och kanske så här driver något case om att så här, nej men typ, den går tillbaka mycket kring caset kring Amazon liksom. Och att, nej men alltså att Amazon liksom är inte någon form av tech-feodalistiskt företag, utan det är verkligen ett superkapitalistiskt företag som har byggt hela sin framgång på liksom, enorma investeringar i liksom, de här tjänsterna som de tillhandahåller som Amazon Web Services och hela den här liksom, logistikapparaten. Liksom. Mm. Det som jag tyckte var kul bara med den här texten är att den är väldigt så här, jag ska se om jag hittar det exemplet, men den att den nästan vurmade för hur den blev nästan pro-Amazon på något sätt, ja. i sin ton, för att den hatar vad det faktiskt så mycket.
Ja. Jag håller med. Jag läste den texten, framtexten nu i morse, och då det var det nästan som att den texten provocerade mig nästan tillbaka till att bli för teknofederalismbegreppet.
Verkligen.
För det är också någonting med att just välja Amazon som ett exempel. För att Amazon är världens tredje största arbetsgivare. Amazon har 1,5 miljoner anställda. Ja, det är bara liksom, typ USAs och Indiens försvarsmakter som är större arbetsgivare än Amazon. Kanske Walmart också. Men Amazon har ju liksom aldrig på något sätt varit ett företag som använder sig av en sån affärsmodell som exempelvis Jody Dean eller någon annan. Varje Farkas gör sig skyldig där, för att han använder ju väldigt mycket Amazon som ett exempel. Varje Farkas skriver ju så här: när du går in på Amazon.com så har du lämnat kapitalismen.
Ja,
så han gör sig väldigt skyldig till.
Ja.
Men det är också ganska slappt av Morozov att ta så lågt hängande frukt och basera en hel text på det. Liksom.
Mm.
Sure. Amazon är en helt vanlig arbetsgivare. De har sin plattform såklart, där folk kan köpa och sälja varor, men deras tjänst är ju att de levererar skit liksom hem till folk, och de har stora lager och de har arbetskrafter som utför detta arbetet som de exploaterar på ett klassiskt marxistiskt sätt liksom, eller liksom enligt en marxistisk definition av kapitalismen klassiskt sätt liksom. Amazon är ju någonting helt annorlunda än Uber exempelvis på sättet som arbetet är organiserat.
Ja, och men också det är liksom, det är ju ett företag av den storleken att det också det håller på med så många olika grejer. Liksom, att det är svårt att ha en enkel diskussion om det, för att det liksom är ju allt från då, det, grunden som var bokförsäljning till att det nu är liksom ett stort AI-företag. Liksom. Mm. Alltså, det är mycket större, liksom, spretigare. Nej, men precis. Jag tänkte vi kanske ska börja knyta ihop säcken här om stund.
Absolut. Men
det som jag kände liksom också kring det här med de här kritikerna som liksom, just det här, nej, det är kapitalism och det är kapitalism som det alltid har varit, allt är kapitalism. Att det är liksom, vad ska man säga, det är väldigt begränsande typ på något sätt att ha det synsättet, tycker jag. På vissa, alltså så här, jag håller kanske på, till viss del liksom med om att så här, men jag tror inte liksom att kapitalismen är död eller något sånt, men jag tycker nog ändå att man typ, man måste typ ändå vara öppen för att typ samhället och världen faktiskt är alltid i förändring, alltså saker förändras. Det är inte liksom den här statiska förståelsen av kapitalism, där kapitalism idag och då fungerar exakt likadant. Det är liksom det, då blir man helt plötsligt blind för typ att analysera faktiska samhällsförändringar typ. Jag tror också man blir typ sämre liksom som en politisk aktör.
Ja, absolut.
Alltså så här, att tänka strategiskt om motstånd och sånt.
Ja.
Det tror jag man blir ganska mycket sämre på om man har den här statiska synen.
Man blir ganska lätt som typ, vad heter de? Kuhn och Allard.
Mm.
De som har liksom det som de kallade för klassisk marxism, ja, citattecken, ja, är ju att så här, deras version av kapitalismen är att den fungerar, den utgörs bara av industriproduktion. Och alla som sysslar med typ så här, tjänster eller någonting, de tillhör någonting de kallar för transferiatet och blir då parasiterande. Så därför är de liksom ett hot. De är liksom antirevolutionära för att de inte är industriarbetare. Industriarbetare däremot, de är nice för att industriarbetare är bra. Alltså då hamnar man i den helt efterblivna vänsterpositionen. Ja. Jag tycker att det finns en position och är en poäng av att liksom jag tycker att fordismbegreppet är bra exempelvis.
Mm.
Att det vi pratade om tidigare både i denna podden och i andra poddar, men liksom att kapitalismen i olika tidsperioder har olika liksom sociala konfigurationer, att det liksom är det funkar på olika sätt. Kapitalismen har inga lagar. Man ska liksom sluta prata om rörelselagar på det sättet. Man blir en sån trött liksom nationalekonom när man håller på så. Alltså bara att man råkar vara vänster, men det är liksom, idén är samma sak, att man tillskriver liksom sociala processer, rörelselagar, som om det vore naturvetenskap, som om vi skulle räkna på kastbanan på en missil eller någonting sånt här, som man kan göra med så här fysisk, typ med matte. Liksom.
Mm.
Men så här, sociala konfigurationer uppstår och de förändras. Liksom.
Mm.
Och jag tror att alla är överens om att man kan diskutera vart man ska dra den gränsen, men någonstans runt 80-talet, 90-talet, så har det skett något form av epokskifte. Liksom.
Mm.
Centrum för ekonomin inte längre utgjordes av industriproduktion.
Mm.
Vi är i någonting annat som vi kan kalla för, vi kan kalla det för postfordism om vi vill. Vi kan kalla det för någonting annat. Liksom. Jag tror att vi gynnas av att fortfarande se på detta som liksom, kapitalistiska processer, bara att de är helt enkelt i rörelse.
Mm. Det är väl det också som jag säger, men det är därför jag nog alltid är mer typ sympatiskt inställd till någon som försöker hitta nya begrepp, att liksom att försöka liksom utmana den gängse liksom idén om hur liksom kapitalismen fungerar, att liksom vara den här, skapa nya begrepp och försöka liksom brottas med det där hela tiden. Det är alltid den typen av tänkande som jag tycker känns mest intressant att läsa på något sätt. Sen så slår det inte alltid rätt liksom.
Hela den här debatten är ju ett bidrag liksom på det sättet. Mm. Till någonting annat, varje ny bok om kapitalism med ett prefix adderar ju någonting till förståelsen av det här nya formationen som kapitalismen uppenbarligen har tagit. Stort tack för att du vill vara med i Gigwars-podden.
Det var jättekul.
Ja.
Hoppas jag får komma tillbaka.
Det får du.
Yay.
Ha det bra. Tack för att ni lyssnade allihopa.
Hej.
Hej.
CEO is a made-up title, CFO is a made-up title, general counsel made-up title, don't mean anything. I changed my title to Techno King.